Välkommen till Orientexpressen.
Ja, tack så mycket professor. Det är ju klart man får komma förbi och kika. Och om du så vill så skulle jag ju kunna höra av mig och få med H.G. Wells också om det skulle kunna vara av glädje. Måhända. Jag tror också han skulle vara intresserad av som författare och allt han är att få ta del av. Ja, professorns personliga bibliotek och allt vad det är.
Nej, men herr Havel, känner ni Wells?
Herr Wells? Ja, såklart. Min bästa dam. Wells och jag, vi går tillbaka länge, gör vi. Vi är väldigt goda vänner. Har ni läst hans verk? Frågar Havel nyfiket och med glädje i tonen.
Absolut. Väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mycket av det han skriver känns väldigt, jag vet inte, äkta. Som om det hände på riktigt. Förstår ni vad jag menar?
Havel står och tänker till lite och nickar med. Så säger jag delar denna uppfattning, gör jag. Som sagt, det är en väldigt anmärkningsvärd författare. Och ja, jag har bekant många av hans äldre verk. Och har du någon favorit, om jag så får fråga? Jag har en personlig favorit. Jag får vara lite sån. Det är ju Tidsmaskinen. Det är ju en klassiker.
Absolut. Alltså, det är så svårt att välja. Tidsmaskinen var ju så, jag vet inte, uppmålande av ett verk som, jag vet, men jag måste faktiskt säga att min favorit är Dr. Moreaus ö. Den talade väldigt, väldigt starkt till mig.
Herr Havel, som i stort sett bara har läst Tidsmaskinen och Wells andra historiska skrifter och blåser upp sig lite väl mycket när det kommer till hans litteratur, nickar lite såhär lätt obekvämt med bara, ja den såklart, ja.
Ja, ni förstår, min familj, vi var nästan med om ett skeppsbrott när vi åkte från Cypern. Det blev en fantastiskt stor storm och vår båt kapsejsade nästan, men...
Vår kära någon, det låter ju som att du har klivit ur romanens värld själv, säger Havel lite bestört.
Alltså, bara le mot dig och typ titta bort nästan lite blygt, typ. Och sen... och gud, förlåt professor Smith, jag tackar godhjärtat ja till din inbjudan. Det hade varit väldigt intressant att besöka ert hem.
Trevligt.
Jag hörde du hade höll på med lite renoveringar där.
Ja, jo, det stämmer. Saker att bygga ut mitt bibliotek lite grann.
Ja. Ah.
Kajs ögon tindrar när han hör ordet bibliotek.
Sökandet efter kunskap är oändligt, eller hur?
Sannoliken.
Ah, där är Al. Vill ni åka tillbaka med mig och Al till hotellet?
Har du en chaufför? Frågar Havel nyfiket.
Det är en silvrig Rolls Royce rullar liksom upp bredvid oss.
Står ni utomhus nu eller?
Ja, jag gissar det, va?
Mm.
Okej, då märker ni att Clayton har stått utomhus typ under en lång tid, för att ni har inte sett honom på väldigt länge. Och han har slängt sin kavaj på marken och står och skriker till typ en sjöman, alltså en sån här riktig bordus sjöman, så här brittisk liksom karakar liksom, så står han och skriker: "Och jag säger att Atlantångarens kapsejsning berodde på den förgrymmade kapten Lyndon. Hade kapten Frommer styrt skutan så hade vi siktat Barbados inom bara några veckor." Drucken upp en dag.
Röd om näsan.
Ja.
Jag tror sjömannen bara liksom pratar osammanhängande. Det går inte att höra vad han säger.
Han är en skotte. Men han pratar oerhört grov.
Plus att han också är, han är nu mer drycken än vad
Men det låter som att typ Clayton förstår exakt vad han säger, för han gör svar på tal och bara typ, och jag säger att Lyndon var en ett fyllesvin som inte visste varken A eller O om att styra en skuta.
Vad gör Kyle?
Kyle går fram och klappar Clayton på axeln.
Clayton för undan Kyle ganska så försiktigt men bestämt, och sen så klappar han till skotten på liksom, alltså ger honom en putt i bröstet.
Han puttar tillbaka.
Jag slår honom i ansiktet.
Han går i marken.
Nu drar jag dig i armen och pekar mot bilen.
Jag tar upp kavajen ifrån gatan och borstar av den och hänger den över axeln och säger: så, min kära Hodgins, vart han?
Titta bort mot Rolls Roycen, men där står typ så här Nasil med typ den här klassiska Captain Picard grejen med handen i pannan liksom framåtlutad lite.
Ah, öknens ensamma blomma, säger Clayton och liksom stapplar fram mot bilen. Han hinner inte ens liksom säga någonting till Nasil förrän han liksom ramlar in i bilen.
Al tittar ner på dig och typ suckar djupt. Okej. Hotellet. Ja, Nasil nickar och sen så sätter hon sig in bredvid Clayton.
Jag skriver ord. Jag hoppar in efter och skriver ordet vatten. Frågetecken. Och pekar mot Clayton.
Clayton är däckad. Alltså.
Ja, men jag tänkte att man kanske ska vattna upp dig lite. Vätska upp dig.
Jag ber Al fixa det när vi kommer till hotellet. Har man sagt någon spann eller någonting?
Kyle är stort och nickar.
Får ni annars om tisdagen där? Ni har 2 dagar innan ni ska träffa professorn. Är det något speciellt ni vill göra nu, eller vill ni ha någon speciell scen nu som passar på?
Vi vill till en bokhandel.
Okej. Vad vill du göra i en bokhandel?
What's your goal? Hallå?
Är det?
Är det ingenting vi vill göra, så hoppar vi fram till det blir lördag.
Okej.
Du försvann, Frida. Vad sa du?
Oj. Vart försvann du?
När vi frågade dig vad du vill göra då.
Okej. Jag vill delvis vill jag se om det finns några böcker här i London som jag saknar på mitt bibliotek. Och sedan så vill jag se om jag hittar några böcker på ämnet som professorn föreläste på, som jag kan researcha lite in.
Okej. Okay. Du kan också göra ett lackslag då.
Mm. Vill du? Och det var fortfarande grå.
En grön.
Grön. Alltså.
Ja, du hittar böcker som du inte hade sen tidigare. Däremot böcker som om det professorn pratar om är lite svårare att hitta.
Mm. Fick du några roliga ämnen på de andra böckerna? Va?
Jag vet inte vad du letar efter på någonting.
Det vet inte jag heller.
Du hittar någonting du letar efter, så vad letar du efter?
Jag kan nog ha letat efter böcker om
Sipon.
Botanik. Ja, Sipon. Ja, perfekt.
Verkar lite lost när jag sa Sipon förra gången. Så.
Helt klart. Självklart Sipon.
Jag tror Nazil, hon tillbringar nog mestadels av tiden på sitt rum. Och hon har också skickat iväg Albert till sin till Cambridge för att hämta hämta en gåva till professor Smith, som är en gammal mask i sten som finns i hennes samling. Mm. Som ser ut som ett vildsvin.
Clayton sitter också instängd på sitt rum med pipan ständigt brinnande och en flaska konjak bredvid sig och mappar upp nästa expedition till Indokina.
Och George, vill du göra någonting?
Jag gör inget allt för anmärkningsvärt. Jag strövar runt lite i lokala parkerna och insuper London-atmosfären. Och så skriver jag ju såklart ett brev till min kära H.G. Wells med. Jag delar med mig av våra intryck av den engelska huvudstaden.
Du är journalist, George?
Jajamän. Skriver för pressen i Prag, utrikeskorrespondent likaledes. Lidove Noviny, om ni är bekant med den.
Ja, det är klart.
Ja, ja.
Den gamla klassiken.
Ja, på varje frukostbord i Prag. Men jag strövar runt. Jag så passar jag väl även på och frågar när jag får en liten pratstund över med Clayton i huruvida han stjorde under kriget.
Då får du nu knacka på hans dörr, för han kommer inte ut därifrån.
Han kommer inte. Nej, men då låter jag, i så fall så låter jag Clayton vara och sträva runt i egna tankar.
Kyle spenderar resten av dagen med att läsa.
Okej.
Och anteckna.
Vilket krig?
Första.
Ja. Vänta, när utspelas detta?
23.
Ja, vänta, ja, det står ju där. Ja, okej. Okej.
Men saken är att det hade inte förvånat mig om det hade varit svaret så när vaknat upp så söndrucken en morgon. Vilket krig.
Helt lust.
Hela hans liv är ett krig, tycker han.
De bara går in i varandra.
Han vet inte ens att ni är bortbjudna på lördag.
Nej, men jag tror att under fredagen där så Nazil kommer och knacka på Claytons dörr. Ursäkta. Herr Hughes. Är du inne?
Det tar ett tag och så hör du liksom. Och sen så öppnar Clayton och liksom det ser ut som att han har dragit en hand med vatten genom håret. Och liksom han har uppknäppt väst och det ligger liksom konjaksflaskor utspridda som man puttar undan med foten och bara nej, om det inte är den ensamma ökenblomman. Hur kan jag stå till tjänst, min kära?
Jag är här i affärer.
Såklart affärer. Ska vi ta dem inne på min kammare?
Absolut. Och så tar hon ett så bestämda steg in i typ rökmolnet här inne. Hon hostar till lite.
Jag öppnar upp ett fönster och liksom vädrar ut med händerna och sen så borstar jag av sängen som är det enda man kan sitta på.
Hon tittar på det, men hon stannar stående liksom. Herr Hughes, jag när vi var på middagen i onsdag så var det en man som inte var. Jag gillade inte hur han såg på oss. På
på professorn eller mig eller herr Hodgins.
Så. Jag skrämde han dig, min kära. Var inte rädd, du är här nu. Jag tar hand om dig.
Jag skulle vilja anställa dig. Du verkar vara en man som kan klara sig själv. En stark man. Och jag behöver någon som kan försvara mig och Kyle. Till en stor del George också. Han är inte den starkaste mannen som jag har träffat. Men om du accepterar så får du lön för det.
Dagligen. Clayton blir helt ställd liksom, så fort du säger att du vill anställa honom. Liksom. Märker du. Men du märker också att han sansar sig väldigt snabbt. Men självklart, min kära. En kvinnas gunst är väl, om inte annat, det i världen som är mest värt att försvara. Nå, hur kan jag stå till tjänst med mina tjänster?
Jag vill anställa dig som en livvakt för hela vår lilla trupp, så att säga. I alla fall så länge vi är kvar i London. Man vet aldrig. Som sagt, den där mannen gav mig lite kalla kårar i onsdags.
Ni är en mycket klok kvinna, om ni tillåter mig att vara så framför och burdus. Och visst är det så intressant att Londons stenbelagda djungler är inte mindre farliga än Borneos vidsträckta skogar, bara för att den så kallade civilisationen gjort sitt antåg. Jag accepterar uppdraget, min kära. Varken ni eller era följeslagare behöver ha någonting att frukta så länge Clayton Hughes är i er sida. Ska vi prata om mitt fan. Nej, jag frågar inte efter lön.
Jag erbjuder fem...
Mitt arvode.
Jag erbjuder dig $5 per dag. Eller £5 per dag.
Jag accepterar motvilligt.
Det är liksom, det är rätt mycket pengar också. Det är liksom, det är liksom 150 liksom i månaden. Det är rätt så schysst.
Så mycket pengar fick han inte ens i British Columbia.
Men ska jag kunna, om kan man göra det så här, om jag anställer då nu, det bara rent så här, ska jag dra ner min spending level $5 och så drar du upp din $5? För spending level är ju typ det du kan ha per dag, eller man ska säga, utan att det är något problem. Ska vi göra så?
I accept.
Good. Och jag tror jag har 50 pund sa vi att vi skulle räkna istället, även om det är typ samma. Men 50 pund per dag har jag i spending level, så att 5 hugger inte in för mycket på det liksom. Bra. Jag räcker fram min hand och som att jag vill skaka din hand. Är det en överenskommelse? Tack. Men i affärer så skakar vi hand, herr Hughes. Så är jag väldigt baskt.
Åh. Kvinnosläktet och era lömska små jargonger. Men visst, kära ni. Jag är till er tjänst.
Bra. Så är vi så. Först nu så tar hon en tittar runt sig i rummet lite och bara, vill du att jag betalar för ett bättre rum så kan jag fixa det.
Åh, bekymra er inte över en sån petitess, min kära. Jag är en enkel man med enkel smak.
Hon tittar
det kommer till vissa saker såklart. Sådan inte andra.
Hon ignorerar totalt det och ser hon, jag gissar att hon har typ några kartor och sånt som jag liksom föst ner från sängen som ligger på golvet nu liksom.
Du sa att du, många av dem, alltså du typ ser på kartorna att nu vet jag inte om jag kan typ navigation och såna grejer i för sig. Är det skills? Det är det. Fan, jag har inte satt in något i det. Det tänkte jag inte på, det borde jag ha gjort.
Du låtsas att du läser, fan.
Men jag tycker att jag borde fan kunna det egentligen. Jag måste ändra om lite där faktiskt.
Har du survival också eller? Det är en sån du måste skriva till själv.
Survival, ja det har jag faktiskt.
Okay.
Nej, jag får fixa det. Men du ser på kartorna att det ser inte ut som att jag helt är bortkommen liksom. Alltså det är sträckade grejer och så här.
Mm.
Linjaler och grejer, men på många av kartorna så ser du också att på vissa platser på kartorna så är det liksom ritat med kritor och så här arga aphuvuden och liksom tigrar och dödskallar och sånt liksom.
Hon tittar liksom på dem och, är du säker? Jag tycker det ser ut som att du i alla fall behöver någonstans där du kan sitta och skriva.
Jag är inte den som ber om allmosor, min kära, men ni är såklart som ni anbehagar. Det sägs att detta är en tid då detta är propert även för ert nobla kön.
Hon bara nickar mot dig och sen... Bra. Så tar hon några steg mot dörren.
Sen... Bakom dig så säger Clayton på jättedålig franska: Au revoir.
Hon svarar inte det. Hon bara suckar. Mashallah. Och så går hon. Oj, vad händer?
Jag måste dra ner lite på den här sexismen, känner jag.
Mashallah betyder Gud beskydda mig. Så går det. Chefen i telefon gissar Peter som skrev. Nej, det var Frida. Förlåt. Okej. Okay. Ska vi hoppa till lördagen?
Yes. Vi börjar på hotellrestaurangen vid frukosten. Jag vet inte vem som äter frukost på hotellet av det.
Jag har stigit upp tidigt för att inmundiga ett mål i denna restaurang. I hopp om att det finns sött också.
Jag brukar få det... Alltså, Nazil, samma morgonrutin är rätt så invecklad och lång. Som brukar, när hon bor på hotell så brukar hon alltid upp till rummet. Så hon kan få sin mat där. För det är mycket hon måste göra här morgon.
Okej. Okay.
Clayton äter också på sitt rum.
Okay. Är det många som sitter i matsalen?
Ganska många faktiskt.
Ser jag några bekanta ansikten?
Inte en enda.
I och med att jag då sitter ensam då, jag hade satt med mitt bord för fyra då i hopp om att övriga skulle göra mig sällskap. Men när jag vikt övriga servetter lite för många gånger ren tristest så kastar ett par blickar mot andra sällskap i närheten och se om jag kan läsa deras läppar och se vad de pratar om för något roligt.
Det här är slut, jag vet inte. Nej, det var
fel. Jag kan slå på det här, kan jag göra.
Nej, det behöver du inte göra.
Men det var...
Du misslyckas ändå.
men vad är det jag tror mig att de snackar om i så fall?
Jag tror att du tror att de pratar om den här väldigt intressanta banketten som var för några dagar sedan.
Oh, jaså, nu blir jag nyfiken när jag sitter där och bara tänker, det är fler som har deltagit där i så fall. Det är inte helt otänkbart. Men jag ser om det finns någon servitör i närheten.
Jo då.
Jag tar och vinkar till mig den här personen.
Ja, god morgon herr. Vad får du lov att vara?
Ja, ja, jag tar gärna mig en kopp till där. Och så tänkte jag bara passa på att fråga. Ni vet inte med er om författaren H.G. Wells brukar dyka upp här och inta någon frukostmåltid hit om det?
Nej, tyvärr har jag.
Men skulle ni kunna göra som så, säger jag, och så stoppar jag några mynt i hans ficka eller så här, att ni meddelar mig ifall ni ser honom dyka upp här eller så. Jag är en väldigt god vän till honom, men det är lite svårt så att få kontakt när man är på plats.
Det ska jag göra här.
Ja, tack så mycket. Och så sitter jag och viker lycklig en servett i ensamhet.
Han kommer ut med din med ditt te.
Jag tackar så mycket.
Och lägger fram en tidning också, The Times, och ditt bord.
Ja, nej, men såklart. Då tar jag upp den och jag lägger ifrån mig servetten som tills dess var väldigt intressant. Och så läser jag, kollar jag vad som står på första sidan till tidningen.
På första sidan, du tappar nästan din tekopp när du läser det här.
Oj. Jag ska ta det. Okay.
Det här läser du på första sidan. Man dies 3 times in one night. 3 bodies in hotel. Each man carries same identity. 3 slain men were discovered last night in a London hotel, each bearing positive identification as Mr. Mehmet Macriat of Islington. Each had been stabbed through the heart. Maids at the Chelsea Arms Hotel discovered the remains. The room was also registered in the name of Mr. Macriat. Bona fide papers identify the trio as one man, then Mr. Macriat, who is a Turkish antique dealer doing business in the city. The victims bear superficial resemblance and each have passed as Mr. Macriat since independently arriving in London 3 days ago. Confusingly, the real Mr. Macriat, or at least the man described by neighboring shopkeepers as Mr. Macriat, cannot be found. Police request that has come forth. The passports of these Turkish national records of these Turkish nationals record independent worldwide travels for each of the men over the past 3 years. Inspector Fleming of Scotland Yard is at loss to describe the meaning of this bizarre mystery, but is eager to converse with any other Mehmet Macriat still living.
Åh, kära någon, det säger jag för mig själv. Och så tittar jag mig runt i salen. Ser jag fler som läser tidningen?
Ja, gör det.
Ser de lika bestörta ut?
De verkar, alltså de flesta verkar tycka att nu när du liksom ser dig omkring så hör du också att de flesta verkar liksom prata om just det här.
Jag lägger ifrån mig koppen som jag var nära att tappa och så tar jag mig till och så tar jag mig, jag vet ju inte vad deras rum är någonstans, så jag går och börjar knacka dörr så där tills jag springer på första person jag känner igen.
Jag tror att Nazil kommer ut igen av korridoren när du springer runt och letar.
Avviktigt. 10-tal personer eller så innan dess, men jag går fram till henne och så säger det. Vad jag läst i tidningen här, säger jag, höll på att sätta mitt morgonte i halsen här, och så räcker jag över tidningen då till Nazil.
Jag tar emot den. Först säger jag Gunnhaidin är Havel, vad är det du säger? Så tar jag med tidningen och tittar på den.
Jag läser och spetsar. Hosta för mig själv där och försöker hämta andan lite och säga det att det fara och färde, säger jag. Det någon som har dött. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, säger jag. Det är som taget ur en novell här. Se själv. Och så pekar jag då på den tjocka rubriken.
Där vet jag vem Mr. Macriat är.
Där är en bild på honom. Och du känner igen honom som mannen som ni såg på den här banketten som tjuvlyssnar på er.
Jag säger det till Nathila att det är ju helt ofattbart sådär att, att en person kan dö sådär tre gånger om.
Det är väldigt märkligt. Så de hittade tre stycken av den här mannen?
Ja, jag är inte klokare än vad som står i artikeln här, jag är rädd. Men jag tänkte det att jag kunde delge det här så fort som möjligt till er, för ja, vi var ju trots allt där.
Märkligt. Jag förstår inte riktigt varför de tror att det finns en till.
En till vad?
En till Mehmet Makriat.
Ja, vad jag kan utläsa i detta så ska ju tydligen varit samma person tre gånger om, men trillingar känns ju ytterst långsökt.
Precis, och som det står här, confusingly the real Mr. Makriat, or at least the man described by neighboring shopkeepers as Mr. Makriat, cannot be found. Så, jag har frågor. Vad är klockan nu?
Det är väl någon gång på morgonen, jag vet inte riktigt vad den kan vara. Kanske kring strax innan 8 eller något sånt.
Jag tycker det här verkar väldigt intressant. Kan inte... Tror du vi kan få reda på mer av inspektör Fleming?
Fleming?
Du som journalist borde kunna ta dig in på såna ställen.
Jag tar mig lite lätt så här för nacken och känner bara att jag är ute på väldigt djupt vatten nu. Det är mycket jag måste leva upp till här i denna stund nu då. Men jag säger lite så här hastigt bara, ja, det är jag ju trots allt. Säger jag och lägger armarna i kors. Ja, det är klart. Pressen borde vara eld och lågor. Det här är ju definitivt någonting som skulle kunna pryda Lidovinovinis framsida. Det skulle bli ett riktigt fint skop faktiskt nu när jag tänker på det. Mina tankar vandrar iväg då till första sidestoff i Prags stora dagstidningar.
Clayton stövlar in i restaurangen med liksom en haftigt återdragen sån här rosa hotellmorgonrock på sig och snor åt sig några extra frallor.
Nasil har fixat ett nytt rum också till dig. Jag tror att
nice. Jag får ju liksom så här standard portioner av frukosten utskickad till mitt rum, och ofta går jag ner och snor åt mig ännu mer för att han äter väldigt mycket. Och ser att ni är där. Han stövlar fram till ett bord och tittar över Georges axel på tidningen.
I samma veva tror jag Kyle kommer ner, men inte lika åtroffande gällande maten.
God morgon, chefen! God morgon, George! Och här kommer kära Hodgins också. Nå, vad har ni två turturduvor för er?
Ja du, Ljus, vi... Mannen som jag var väldigt orolig för skulle göra någonting, som anledningen till att jag anställde dig, verkar ha dött tre gånger på samma kväll.
Kyle är ett ögonbryn.
Jag beklagar och hoppas att detta inte betyder slutet på min anställning, frun.
Nej,
George tar bryter in lite där. Anställning, frågar lite nyfiket.
Jag anställt Mr. Hughes här att se över vår säkerhet nu när vi är i London. Jag gillade inte de där blickarna vi fick av den här mannen, och så pekar jag på bilden som är på liksom framsidan, samtidigt som jag räcker över den till Kyle.
Jo, George får några kalla kårar som leder inne så längs ryggraden. Bara, säkerhet, skulle, menar ni att vi inte skulle vara i säkerhet?
Clayton sträcker stolt på sig själv och försöker liksom se stolt och make a figure liksom, vilket är väldigt svårt för att han har en rosa hotellmorgonrock på det.
Som går liksom ner till jag tänker att den är rätt kort. Den,
ja, den går ner till liksom precis innan mitten på låren typ.
Ja, precis. Jag hoppas att vi inte är i någon fara numera när vi har Hughes som ser över allting.
Jag kastar en blick på den morgonklädde jägaren i all sin prakt och så säger det bara säkerhet, ja, trygghet, ja, säger jag. Men jag försöker att inte iklä detta uttalande i någon form av sarkasm.
Misströsta inte, min kära George. Ni är i trygga händer i allt vad ni antror er.
Jag säger det som att försöka övertyga mig själv då. Trygg, jag är bra. Ja, säger jag och nickar med. Det låter bra, men vad menar ni, Nasil? Menar ni att någon skulle vara ute efter att skada oss? Och så pekar jag på tidningen då. Och den här mannen, ni säger, har ni sett honom sen tidigare?
Ja, förlåt.
Vi matcherar och tittar upp på er.
Ja, Kyle här och jag, vi såg honom på banketten. Han, när vi stod och pratade med professor Smith så var det precis som han iakttog oss, lyssnade på vad vi sa. Och så fort han såg att vi såg honom så försvann han in i folkmassan.
Men han är död nu. Och så tittar jag lite snabbt här på Clayton och bara nej.
Det jag undrar, för som, och så pekar jag i artikeln liksom, som det står här att den riktiga Mr. Macriat har inte hittats, vad det nu betyder. Det tycker det är dåligt utfört i den här artikeln.
Och ni hedrar mig, min kära George.
Jag instämmer, det är bara undermålig journalistik, säger jag, så lite försiktigt.
Visst är det, min kära George. Och i övrigt så hedrar ni mig. Visst har det sagts om den stora Clayton Hughes att jag har tagit livet av både vilddjur och vild mer än tre gånger om. Men jag kan ge mig er mitt ord på att jag inte är involverad i just den här det här droppet.
Jag nickar lätt, jag likar lätt med det bara. Ja, såklart. Nej, såklart.
Hade du tidningen, Kyle, eller vem var det som...
Ja, jag håller i tidningen. Jag har nog satt mig ner och ser väldigt... Jag har rynkad panna och...
Okej.
Okay. Grunnar.
Du får syn på en annan grej i den här tidningen. En helt annan artikel. Men rubriken på den liksom sticker ut lite för dig. Det du läser är Professor's home burns. Fears for his safety. Professor Julius Arthur Smith, a figure well known in academia, was sought today following the burning of his St. John's Woods home under mysterious circumstances. Missing also is Dr. Smith's manservant, one James Beddoes. Witnesses saw a man resembling Beddoes run from the house just before the fire broke out. Anyone knowing the whereabouts of Dr. Smith or Beddoes is requested to contact Detective Sergeant Rigby at Scotland Yard's Arson Division.
Jag tittar mig omkring och lägger fram tidningen på bordet och pekar på artikeln. Hårt.
Vi börjar oss liksom alla tre ner och läser den, tänker jag.
Ja, precis. Åh, nej.
Jag skriver i marginalen på tidningen. Och så pekar jag på båda två.
Vad var det du skrev?
Kan det vara relaterat? Hur menar du?
Kanske.
Det är väldigt mycket att hända på en natt.
Ja, verkligen. Och med tanke på att han, den här Makriat, stod och tittade på oss när vi pratade med herr Smith, så måste det vara kopplat, kanske.
Har Beddoes varit med på någon av tillställningarna när Smith har varit med?
Han var med på den här Monthly Collection-grejen. Det var han som fixade hotellrummen åt det.
Hur slog han oss, så att säga?
Vad menar du?
Hur verkade han vara, liksom? Normal människa, liksom, eller?
Ja, jag misstänker att eftersom jag har umgåtts med professorn tidigare så har ni träffat Beddoes också tidigare.
Vi vet ju också då att, alltså, att Beddoes är liksom är Smiths liksom enda, de är nästan som familj, har jag fått för mig. Att liksom det är den enda som Smith har i sitt liv, liksom. Stackars professorn. Kan vi få tag på honom på något sätt? Ska jag skicka Al och se om han kan hitta honom?
Vänta. Är Smith försvunnen eller är han orolig för sitt liv?
Han blir... Vad sa du?
Han är försvunnen, står där i...
Men Ned Smith väl, eller?
Jo.
Jo.
Ja.
Ah, där ja. Förlåt, jag trodde att det var Beddoes som var borta.
Oroa dig inte. Jag tar på mig att åka...
Men tänk, har han... Jag hoppas inte han var i huset när det brann.
Lilla fröken, jag menar chefen, tillåt mig att... att anmäla mig själv till att ta med mig Alfred och åka iväg till professorns hus. Jag känner väl till det. Och mina spårnings erfarenheter gör mig till den perfekta mannen att syna brottsplatsen.
Jag tror att det är bäst att vi alla åker med dig då vi har... Professorn har ju blivit attackerad. Någon har satt ett mål på honom. Och det, vi kanske också är i fara. Tittar runt på er andra dramatiskt.
Bra idé, frun. Och sen sänker jag huvudet mot dig. Bra idé, frun. Och jag vill inte göra er orolig. Men jag vet inte om ni har noterat samma sak som jag. Nämligen att unge herr Hodgins är en mycket tystlåten man. Jag befarar att han kan ha någonting i kikaren.
Jag hör väldigt bra, bara så du vet.
det vet jag inte. Han har så vitt jag vet under hela min tid som er livvakt inte yttrat ett enda ord. En sniken liten råtta det där.
Jag tappar dig på armen och tittar upp på dig.
Jag vänder mig långsamt mot dig.
Min blick säger allt. Jag behöver inte skriva.
Jag vänder mig tillbaka till Nasil och bara, det är en skum människa det där.
Jag börjar snabbt skriva i mitt block.
Ibland säger tystnad mer än vad ord kan göra.
Jag måste säga att det är
väl... Jag talar silver men tigar guld.
Det var vad Honolulu-stammen i Västindien också sa. Och se på dem nu.
Det, jag finner det väldigt, väldigt ironiskt att professorn pratade om hemsökelser och försvinnanden och sen... Det är när han sys ner och han försvinner. Vi måste undersöka det här. Mot Sherwood-skogen.
Jag håller med. Vad säger unge herr Hodgins om det hela?
Jag nickar. Jag börjar skriva. Och skriver. Och skriver.
Det börjar gå upp på Clayton att du kanske inte kan prata.
Jag har redan gestikulerat att jag inte kan prata. Eller gjorde du inte det, tror jag?
Det tror jag inte. Alltså vilken normal människa som helst hade ju märkt det, men Clayton typ skiter i det liksom. Men nu fattar han det och typ bara, jag ber tusenfalt om ursäkt, unga herr Hodgins. Jag menade inte att vi kanske ska låta glömt vara glömt. Eller vad säger ni?
Jag tittar fundersamt på dig.
Jag menar, eller vad skriver ni?
På lappen står det i väldigt spretig stil, efter att jag vill snabbt kommunicera detta, att som sagt, det här kan inte vara ett sammanträffande. Det kan det vara så att denna Mr. vad han kallas,
Makrat, eller?
Ja, precis. Kan det vara så att denna Mr. Makrat försöker dölja sina spår efter att ha visat intresse för professorn?
Så han mördar sina tre dubbel bröder och sen bränner ner. Det låter otroligt, men kanske. Jag tycker vi ska... Vi åker till hans hem och försöker se om vi kan hitta några antydelser på var han kan ha blivit av. Jag vet inte om det är, vi behöver prata med Scotland Yard först, men jag gissar att det är bäst att åka till hans hem först och se om vi kan undersöka platsen på något sätt.
Korrumperande ämbetsmän, hela bunten. Jag föreslår att vi har så lite att göra med dem som möjligt, frun.
Det låter som att du har en inblick i Scotland Yard, herr Hughes. Är du...
Jag vill inte kalla det för inblick, chefen, men att härstammande från den orientaliska fjärran östern som ni, så befarar jag att ni inte har insikt i det västerländska korrumperade och smutsiga maktsystemet. Låt mig bara säga så mycket.
Tror mig, jag har mer än inblick i det än vad du tror.
Och det befarar jag. Det betvivlar jag inte, chefen. Ursäkta min framfusighet.
Supernän.
Ska vi åka?
Ja.
Störpen.
Håller du passa framför oss?
Absolut. Jag skickar upp en vad heter de? Best boy. Nej, vad heter de som jobbar på hotell? Såna här med små hattar. För att hämta Al från hans rum. Han ska bli färdig att köra oss.
Jag byter om.
Bra att du bryter om innan då.
Det hade sett dåligt ut som fan.
Jag
är inte ett dugg
trovärdig
utom platsen. Jag tror att Nazil byter också om. Hon hade en klänning på sig när hon kom ner. Men nu har hon ett par så här lång, alltså ett par byxor, rätt vida på sig istället. Jag tror hon har liksom sin hijab. Men nu har hon också satt på sig ett par så här, vet såna här racingglasögon har hon i pannan också. Jag tänkte att vi skulle köra ner kabbat idag. Det är så fint ute.
Åh, jag vill också ha en sån. Kan man köpa en sån flygarhjälm eller sån flygarmössa? De är skitcoola.
Nerkabbat i januari.
Ja, just det. Det är fan januari. Nej, då kör vi inte nerkabbat. Glöm det.
Jag har samma kläder som jag gick ner med.
Naken.
Jag har ingen stor garderob.
Men ni kör iväg till professorns hem, eller?
Mm. Jag skriver upp flygarmössa.
var köpte
den.
Var bodde han?
Han bodde i St. John's Woods. Det är utanför London.
Okej. Okay. Det tar ett tag att åka.
Ja. Yeah. Men ni, när ni kommer fram till vägen som leder vidare till hans hus, ni kommer inte så långt därför att det är avspärrat med poliser där.
Jag klappar George på ryggen och sträcker fram en arm mot poliserna. Liksom.
George fattar vinken och börjar lätt kallsvettas för sig själv här på sängen, men jag plockar fram någonting som skulle kunna tas för ett presskort, någonting på tjeckiska såklart, och så går jag och så kliver jag ur bilen då, jag antar att vi har stannat där, och så går jag fram till poliserna och ser om vi kan få komma förbi den här blockaden. Så jag går fram och så förklarar jag att pressen här då ska, det grävande journalistik på gång här, ska skriva om händelsen och vi måste få komma fram, nämligen att ta del av detta, och jag försöker dribbla bort honom lite med lite fast talk där, att vi är väldigt viktiga här och det är yttersta intresse för såväl den som oss att vi släpps fram.
Tyvärr han, pressen har fått reda på vad vi kan släppa. Vi kan inte släppa mer information i rädsla för professorns säkerhet. Ni kan vända er till Rigby på Scotland Yard.
Jag tänker till lite för mig själv där. Men jag kommer ju ända från Prag.
Hur fick ni den här informationen så fort? Det kom hit så fort.
Jag
inte riktigt stämmer här.
Jag sträcker lite på mig så ut med bröstet lite, så säger det till honom bara, det ska jag tala om för er, konstapeln, att jag är en mycket god vän till H.G. Wells, en anrik medborgare och vän av ordning här i England, som delgav till mig att jag skulle komma hit. Ögonen böjer med mitt sällskap och jag går inte härifrån förrän vi har fått komma fram här. Professorn är en mycket god vän till sagda författare här. Det här måste få spridas till tjeckisk press likaledes. Han är ytterst anrik i mitt hemland och så vidare. Så vänligen släpp oss förbi. Och så ja, försöker jag buffa upp mig lite så bäst jag kan. Vilket är så värst bra.
Clayton går upp och ställer sig bakom dig och buffar upp sig också.
Nej, tyvärr. Det är Rigby ni ska prata med om ni vill ha något mer information om detta. Det här stället är avspärrat.
Jag I concede defeat och så säger jag vänder mig om, så jag vänder mig tillbaka till konstapeln och säger det, att det här ska H.G. Wells få höra om, sanna mina ord. Och så säger jag det till Kyle då, som hade pekat på mig, och säger bara det var en hård strid, Kyle, men det tycks mig som att vi inte kommer förbi här.
Spara på krafterna, Havel. Jag sa ju det. Det går inte att resonera med det här packet.
Jag klottrar i min bok och håller fram ett beklagar till dig. Med ett matchande uttryck i ansiktet. Men jag håller upp ett finger också.
Jag tror han vill säga något.
Vänta.
Jag tror han försöker prata.
Jag gör återigen vågräta yes hands. Inte riktigt. Och sen så skriver jag ner, jag vill försöka något. Och så går jag mot avspärrningarna.
Jag står bara och nyfiket tittar på vad Kyle ämnar göra för någonting.
Är det vägen som är avspärrad, Johan?
Ja, det är vägen upp till huset som är avspärrad.
Hur långt ifrån avspärrningen är huset?
Ni kan inte se huset härifrån.
Vad är det, runt om?
En skog.
Mm. Hur många konstaplar är det?
Där står två polisbilar och blockar vägen. Och där står två poliser vid dessa.
På vägen till poliserna så skriver jag en massa i mitt block.
Okej.
Okay. Och sen går jag fram till polisen som George just samtalade med. Och ser honom direkt mot honom.
Jag sa till din kompis att vi kan inte släppa förbi er.
Jag gestikulerar att jag inte kan prata och så håller jag upp mitt block. Och på blocket står det att ursäkta mig, konstapel, men jag tänkte erbjuda vår expertis som personer bekanta med professorn som har insikt i hur hans hem brukar se ut och vad som kan saknas och uppenbara företeelser som kanske inte är lika uppenbara för den som inte är bekant med professorn och hans hem.
Nu kom...
Då kan ni höra av er till Sergeant Rigby på Scotland Yard. Han leder personer som är.
Ja, jag stiger ut ur bilen. Okej, det här verkar inte gå som planerat direkt. Konstaplar, ni kan släppa fram oss. Vi är vänner till herr Smith. Vi vill bara se om vi kan hitta spår från honom. Vi är bra på vad vi gör. Jag tar fram ett litet förstoringsglas och håller det framför mig.
Tro mig, frun, vi är också bra på det vi gör. Men som jag har sagt till alla er nu, ni ska ha kontakt med Rigby på Scotland Yard. Han letar efter personer som är.
Clayton går fram, lyfter på morgonrocken och har 5 stycken dynamitgubbar spända runt röstet.
Byter inte du om?
Då gör jag inte det. I så fall gör jag inte det.
Du går fram och tänker att göra det. Fan, dynamiten och morgonrocken är hos
källor. Nej, jag har dynamiten med mig, men morgonrocken har jag inte. Och på något sätt så är det viktiga, liksom.
De sitter fast i morgonrocken fortfarande, de hänger typ så här på din sängkarm liksom.
Städerskan kommer att bli livrädd.
Jag frågar konstapeln det, vad de har närmsta telefonlina någonstans.
Om ni nog åka tillbaka till London i så fall.
Clayton klampar in i skogen.
Hör du, stanna där.
Clayton.
Kära konstapel, jag tror inte hindra en ödmjuk man från att kasta lite vatten i naturen, va?
Williams följer med honom.
Clayton, kom tillbaka till bilen så fort du är klar. Vi åker till Scotland Yard som de kära konstaplarna verkar vilja här.
Clayton gnisslar tänder och försöker liksom... Alltså, han försöker pressa fram lite uren medans konstapel William står och tittar på så att det inte ska märkas att han bara ljög. Sen tittar han på konstapel Williams. Han går till bilen.
Vilken hemsk dag de här konstaplarna måste ha.
Ni är säkert inte de största heller. Det har varit liksom 3 andra före er.
Precis. Vi åker väl tillbaka till Scotland Yard. Scotland Yard var precis bredvid vårt hus. Eller där vi bor typ. Typ. Damn it.
Jag sa ju det. Det är jordens avskum det där.
Poliser skriver jag med ett frågetecken på ett papper.
Poliser, domare, ämbetsmän, så sant som det är sagt, unge Hodgins. Ta nu denna lärdom till hjärtat.
Jag ryggar på ögonbrynen lite, men ifrågasätter inte.
Kör ni tillbaka till hotellet först eller?
Nej, men direkt till Skottland Yard.
Ja.
Vi som har deltagit i denna podcast är spelarna. Ni kan också hitta oss på YouTube och Facebook under samma namn. Kom ihåg, den äldsta och starkaste av människans känslor är rädsla. Och den äldsta och starkaste typ av rädsla är rädslan för det okända. Till nästa gång.